Det finns ett motto, eller vad heter det, David? Målsättning för församlingsarbete, av lyssnande församling. Ja. Bibelsyn har jag satt som tema, och Guds frälsningsplan. Och ni har redan sjungit väldigt mycket det som jag kommer att säga. Jag tänkte börja med att fråga, hur tänker du när du läser ett bibelord eller bibelsammanhang? Jag vet att några tänker på svenskan, hur den är uppbyggd, vad som styr det ena och det andra, vad som betonas i ett bibelord. Många fångas av poesin. Och en del hävdar att hade David levt nu så hade han fått Nobels litteraturpris för sin poesi. Eller läser du med ekonomiglasögonen? Eller vad har du för ögon när du läser Bibeln? Hur tänker du? Waldenström var väldigt tydlig med att han tyckte att Bibelns ord skulle få styra Bibelns ord och våra tankar och sammanhang. Det styrker bibelordet med andra bibelord och så vidare. Och nu generaliserar jag ganska mycket i predikan idag, men låt det få vara stora penseldrag. Guds frälsningsplan är det centrala i hela Bibelns budskap. Gud är kärlek, vill gemenskap, vill leda, vill hjälpa. Och det är inte för inte som det finns två väldigt kända bibelställen i Bibeln. Ett som sammanfattar Gamla testamentet och ett som på sätt och vis sammanfattar Nya testamentet. Och det ena är ju då Psaltaren 23. Herren är min herde, mig ska inte fattas. Och Nya testamentet, det är ju Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. Jag kommer också att predika om att du får vara helig trots att du inte är perfekt. Och jag kommer också predika om att du får välsignelse och du kan ge Guds välsignelse vidare. Och det är då du blir välsignad. Men jag ska börja i en helt annan ände nu. Det var före påsk så kom jag till kyrkan. Och då var det några som gick och bar lite grenar och någon räfsade lite löv. Och det var innan sista snön kom. Det blev fint ute. Nu fick vi inte se söndagsskollärarna när de gick ut för att ta hand om barnen. Men vad tänker du när du gör det? När du ser dem gå ut? Tänker du, tänk att de barnen ska få Guds kärlek genom de ledarna. Välsigna ledarna, välsigna barnen. Och det är ju likadant med ledarna i Scout, Java och vad det gäller. Barnen får Guds kärlek genom ledarna. En lördag här förleden så var det en grupp här och städade och gjorde ordning, planerade. Några var här och öva sång. En grupp var i den lilla salen och tog bort tyg från stolar, för det skulle nya såna här tygstycken på. 15 stycken var på taket och tog ner det gamla teglet. Några var i köket och förberedde mat, sallad, bröd och god efterrätt med kaffe. När vi ser det, vad tänker vi då? Ser vi att det är Guds kärlek som förmedlas till oss genom dem? Det såg jag, men det är också mycket som inte syns och som vi tänker på i en församling. Vi har utskott, vi har kommittéer, styrelser med mera, med mera. Vi har många som inte kan komma hit men som ber där de är. Och många offrar för att vi tillsammans ska kunna förmedla och visa på att Gud är kärlek. Tar vi emot det som Guds kärlekstecken till oss när vi lever mitt uppe i detta? Att leva i den kärleken Gud ger, det är frälsningens stora gåva och Guds frälsningsplan. Och det är det som den här predikan handlar om. Och nu ska jag försöka mig på att rita, och då kommer det bli en oförståelig bild. Men jag försöker ändå. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Men så vet vi syndafallet. Människan valde en egen väg. Jag kan själv, jag vill. Och människan skiljs från Eden utav Gud. Och Gud sätter upp ett tecken, ett ljungande svärd. Och keruberna vakar över det. För att vägen till livets träd ska vara stängd för människorna. Men Gud har en plan. Därför att han önskar gemenskap. Och här finns portar, 12 stycken. Och där finns en pärla i varje port. Och där önskar han få fortsätta gemenskapen med människorna i all evighet. Men just nu så är det en avgrund mellan Eden och Guds eviga rike. Så läser vi Bibeln om Noa. Han var en oklanderlig och rättfärdig man som levde i gemenskap med Gud. Och Gud försökte återskapa gemenskapen med människorna genom honom. Varför gjorde han som han gjorde Gud? Jo, Gud såg att jorden var fördärvad. Människorna hade fyllt jorden med våld och ondska. Och därför sänder han räddningens båt med Noa. Men vi läser Bibeln i fortsättningen att människan efter Noas tecken fortsätter att vilja vara sina egna gudar. Och vi läser i Gamla testamentet om Abraham, Isak och Jakob. Gud söker gemenskap, vill vägleda, vill hjälpa. Och vi läser om hur Gud lyckas med det också i dessa människors liv. Josef, som var näst yngst av Jakobs söner, fick på ett märkligt sätt rädda Israel från hungersnöd. Jakob fick ju namnet Israel, och därför så kallas ju folket därefter för Israel. Folket bosatte sig i Egypten. Mose fick leda Israels folk ut ur Egypten, men på grund av otron att vi kan nog själva bättre än Gud, så fick folket Israel vandra 40 år istället för 2 år i öknen. Israels 12 stammar, de fick ju olika områden i det nya landet. Och Gud försöker genom att vägleda dem, ha gemenskap, hjälpa och så vidare. Men på sätt och vis så är det ju bara då Jakobs son Juda som får landet Judén som väljer att gå Guds väg. Och de blir välsignade, och härifrån då kommer ju namnet judar. Gud ville inte kungar, men folket valde sin väg och Gud lät dem få kungar. Gud sände profeter med röster om att jag vill hjälpa, vägleda och välsigna. Men folket väljer en egen väg. Hör ni hur det låter gång på gång? Gud vill, men människorna väljer en annan väg, ett annat mål. Jag vill att vi tittar på Jesaja 41:10. Det här säger Gud till Israels folk. Var inte rädd. Jag är med dig. Ängslas inte. Jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Och vers 13 står det: ty jag är Herren din Gud. Jag tar dig vid handen och säger till dig: var inte rädd. Jag hjälper dig. Och så kan vi fortsätta följa Guds försök till gemenskap med människor i Gamla testamentet. Gud vill gemenskap för att kunna bära, hjälpa, välsigna. Och nu tänkte jag att vi skulle läsa då sammanfattningen Psaltarpsalm 23 tillsammans. Och då får ni gärna stå upp så läser vi den tillsammans. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig. Din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Varsågod och sitt. Nu hoppar vi in i Nya testamentet. Och det börjar med Matteus evangelium. Släkttavla för Jesus Kristus, son av David, som var son av Abraham. Abraham var far till Isak, Isak till Jakob, och så läser jag inte all text. Utan jag går snabbt vidare neråt i texten och läser: och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Antal släktled är alltså från Abraham till David 14 led, och från David till fångenskapen i Babylonen 14 led, och från fångenskapen i Babylonen till Kristus 14 led. Ingen klarar av att vara Gud. Men Jesus kunde. Det står att han var frestad i allt som vi, men utan synd. Och efter Jesu död, uppståndelse och sändande av den helige ande så vänder linjen här på sätt och vis. För Gud försökte utvälja fler och fler, men hela tiden som minskade på något vis. 12 stammar blev en stam, Juda, och så vidare. Och till slut så är det bara en som finns här i centrum. Och det är Jesus Kristus död och uppståndelse. Han skapar gemenskap med Gud. Mänskligheten. Jag återkommer om den här vändpunkten, för jag vill tala om något lite annat i det hela. Det finns ett teologiskt uttryck som heter predestination. Alltså en förutbestämd framtid. Och teologiskt så betyder det då att Gud har utvalt, förutbestämt att vissa människor ska få frälsning och evig gemenskap. Och är det så att Gud då har bestämt att alla människor ska få komma till evigheten, ja, då spelar det ju inte någon roll om vi tror eller inte tror, för vi kommer ju ändå till himlen. Men så kan inte jag läsa min bibel. Men visst, det vore underbart om det var så. Därför så pratar man om teologiskt om dubbel predestination. Några till evigt liv och några går förlorade från gemenskap med Gud i evighet. Och här är det då den fria viljan som Gud har gett oss. Och precis som i Gamla testamentet, att människor har en vilja till att följa Guds gemenskap och leva i den, så gäller det också då i Nya testamentet att du får ett erbjudande om att leva i Guds gemenskap. Och då har vi kommit fram till vändpunkten. Det är nämligen Jesu död och uppståndelse, korsets tecken. Som är det enda som förmedlar, Gud förmedlar gemenskapen genom. Och här finns det också då så, och det ska vi komma till längre fram, att här finns en vändpunkt i Guds tanke. Att det blir som ett timglas, och det ska vi återkomma till. Men jag tänkte vi skulle sjunga en sång nu. Och det är nämligen om den här. Att han har öppnat pärleporten med 12 portar. Man ska komma från öster, väster, syd och norr. Genom pärleporten. Nu sjunger vi. Thank you. Och nu tänkte jag att vi står kvar och läser Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Varsågod och sitt. Under över alla under, allt förlät han mig igång. Och Mats underbara godhet, glad jag sjunger nu min sång. Vad säger Bibeln om oss människor efter Jesu död och uppståndelse? Ja, i Efesierbrevet så börjar Paulus hälsningen till de kristna i Efesos på det här sättet. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och som lever i tron på Kristus Jesus. Det heliga. Här är det lätt för oss att missförstå, att jämföra Guds helighet, rättfärdighet, gudomlighet, att Paulus menar detsamma om de som tror i Efesos. Men så är det inte. Vi är människor. Alla har vi missat härligheten från Gud. Vi är inte som Gud moraliskt ofelbara och helt rättfärdigt levande, därför att vi är människor. Men hur tänker då Paulus när han skriver så? Ja, jag tänker att Paulus ser sina medkristna syskon som tagit emot Jesus Kristus som nya medlemmar i ett annorlunda skap. Han vill säga till dem att ni heliga, ni som är fridlysta, avskilda för ett speciellt ändamål, ni som har tagit emot Guds kärlek, ni har en ny identitet och vi vill kalla er för heliga. Det handlar inte om prestation, moral, utan identifikation. Det handlar om gemenskap med den helige, en personlig relation med den helige. Och helig, det är att vara sedd av Gud, sedd med ett okränkbart värde och med en relation som är helig. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till Paulus. Visste du om att folk i den där byn, du vet, som du har varit i så många gånger, kallade dem för Jesus, som följde Jesus, för kristna? Varför använder du inte det namnet istället för heliga? Ja, vi får se om jag får svar en gång i himlen. En annan punkt. Vi som säger ja till Guds frälsning genom Jesus ber om Guds hjälp, välsignelse med våra liv, och vi får förmedla denna Guds frid, kärlek till andra. Och det här annorlunda skapet gör att du kan vara dig själv. Och jag sa det förut, vändpunkten, det är korset, att en har dött för alla. Och Jesus har före sin död visat på nådens väg och sagt till sina lärjungar: gör som jag. Men efter uppståndelsen så ger han också den heliga ande. Vad är det då som första som Jesus gör när han träder in i den offentliga frälsningsuppgiften? Jo, det är att kalla människor. Följ mig. Kom, jag ska göra dig till människofiskare. Kom, följ mig. Efter en tids vandring tillsammans med lärjungarna som Jesus kallas, eller som de kallas i folkmun, så blir nästa steg i efterföljden att han sänder ut lärjungarna att visa, predika detta nya fridens rike, Guds rike. Och om det läser vi i Matteus 10. Ska vi se, 10 och 17. Och det är ju ingen rolig sändningsbudskap han ger Jesus, men jag vill läsa det och hoppas ni har tid. Jesus säger, jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor. Och om ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Och så räknar han upp massor om vad vi kan få möta. Det sa han till lärjungarna när han sände iväg dem. Men han säger inte bara det. Var alltså inte rädda för dem. Det finns ingenting gömt som inte ska komma i dagen och ingenting dolt som inte ska bli känt. Var inte rädda. Sen kommer lärjungarna tillbaka. Upprymda, glädjefyllda. Till och med andarna lyder oss, säger de. Och vad säger då Jesus? Gläd er inte över att andarna lyder er. Utan gläds över att era namn är upptecknade i himlen, skrivna i livets bok. Motsatsen till livets träd. Glädjen ligger i nådens under genom Jesus Kristus. Paulus fortsätter på sätt och vis att betona något som han har hittat som väldigt viktigt i det som var utsändningen. Och det är Romarbrevet 12, att anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar Gud och är fullkomligt. I Romarbrevet 6 så betonar Paulus om att det är viktigt att leva i dopets gåva varje dag. Den andliga gudstjänsten. Tacka honom för Kristi död men också uppståndelse och friheten som vi som kristna får. Och här sneglar jag lite avundsjuk på Svenska kyrkans gudstjänstordning ibland där man nästan i början av gudstjänsten ber om syndernas förlåtelse och får av prästen syndernas förlåtelse. Jag vet inte hur många har hört talas om Henry Kindbom. Det var inte många. Det innebär att ja, nu kommer det hända. Det var några som hade mött honom. Ja, bra.
Han var på skolgården på Lärverket i Sjöbö.
Ja. Och det var inte bara där han kom. Han åkte runt och välsignade människor. Eller rätt sagt, han bad om Guds välsignelse över de som var samlade. Skolgården var ett exempel, du träffade honom. Men de vittnesbörd som jag har hört är oftast från att han åkte till en dansbana. Och på den tiden så var det ju inte att det var ett stort danshak, utan det kunde vara några ungdomar som hade bestämt vi träffas i det vägkorsningen där. Och så dansar vi och har trevligt. Och så gick Henry dit. Hur han visste att de var där, det vet jag inte, men Gud ledde honom, tror jag. Och så bad han Guds välsignelse in i de människornas liv. Och vittnesbördet då, som jag hörde, det var att det hände. Det hände något. Det hände något som gjorde att den som gav vittnesbördet förändrade sin livsstil, sin livshållning och bejakade frälsningen genom Jesus Kristus. Och det är det som Petrus uppmanar i sitt brev. Ni ska leva i endräkt och inbördes förståelse, i broderskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf, utan tvärtom. Välsigna. Ty ni är själva kallade att få välsignelse. I slutet av vår gudstjänst säger vi ibland att nu vill vi ge det bästa vi vet, Guds välsignelse. Att förmedla Guds aktiva välvilja. Men det händer något. I Gamla testamentet står det att Mose välsignade Israel, och så länge han orkade hålla upp händerna och välsigna Israel så vann Israel. Men stå en halv dag och håll händerna uppe så får ni se hur länge ni orkar, och händerna föll, och då gick det sämre för Israels folk. Och då kom Aaron och några till och höll hans händer upp, och då segrade Israel. Guds välsignelse innebär att man bär in Guds kraft, Guds kärleks sprängkraft, skulle jag vilja säga. Jesu död och uppståndelse in i en människas liv eller situation. Den som du ber om Guds välsignelse till. Och det är något förunderligt med det, att när du då gör så, så blir du i tur då välsignad också. Och det här bär i alla livets skeenden, och vår uppgift som församling är att välsigna och förmedla Guds kärlek. Vad har jag sagt i predikan idag? Jo, vi är skapade till Guds gemenskap men utstängda från Eden. Vilken syn, bibelsyn, har du när du läser Bibeln? Jag hävdar att vi ska ha Guds frälsningsplan som glasögon på oss när vi läser Bibeln. Nåd, kärlek, gemenskap, vägledning och mycket mer. Människan i Gamla testamentet, precis som i vår tid, väljer att gå sin egen väg, den fria viljan. Men korsets väg, att följa Kristus, är att en gång få komma in genom pärleporten. Och därför skulle jag vilja också visa på det här med att jag gjorde det som ett timglas. Kristus hade 12 lärjungar. Och de 12 lärjungarna predikade så att det blev 1000 på pingstdagen, och sen fortsatte det, och i den här riktningen så är vi idag. Fler och fler som följer Kristus. Låt mig avsluta. Kommer du inte ihåg någonting av predikan, så kom ihåg den här min önskan. Gå i Guds frid och tjäna Herren med glädje.